Ja, god morgon. Nu vaknar ni ordentligt. Det är starkt ljud. Välkomna till en ny dag. Och som vi sa igår kväll så lovade jag att börja med psalm 103 idag. Igår kväll, ni som inte hade möjlighet att vara med, så gick vi igenom psalm 42, psalm 84 och psalm 51. Och ni vet där psalm 51 där David bekänner sin stora synd och ropar till Gud om förbarmande. Hade ju gjort att han som författare och musiker förmodligen varit helt tyst under minst ett år. Där han försökte dölja det här brottet, hålla det hemligt. Men så fick han ju besöka profeten Natan och allt kom upp i dagen och han i sin förtvivlan skriver psalm 51 och ropar om Guds nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Och så kommer poeten till liv igen. Och musiken, harpan plockas ner från väggen och han börjar sin komposition. Det skulle inte vara otänkbart att han skrev just den här psalmen 103 någon gång efter den upplevda förlåtelsen. Men du vet, tiden går och trots att det var en sån stor händelse i hans liv och upplevelsen av förlåtelsen så påtaglig. Så när en viss tid går så kan till och med gå rutin i det här med lovprisning och tillbedjan. Och det verkar nästan som att när David nu skriver den här psalmen att han får ta tag i sig själv och ruska lite liv i sig själv. Som han gjorde så spontant i psalm 32 som vi också sneglade på. Oh, hur lycklig den människa är som Gud inte längre tillräknar till överträdelser. Men åren gick och det känslomässiga svallet det tonade bort. Och det är en risk också för oss att fascinationen över Guds nåd försvinner. Eller vi nästan tar det för givet och den här tacksamhetens lovsång har en tendens att tystna lite grann. Och gudstjänsterna kan bli lite rutinmässiga och gå på slentrian. Och då är det dags att vakna. Och det är det här psalmen till för. En av mina döttrar, när hon var yngre, bodde hemma, hade svårt att vakna på morgonen. Och hon behövde två väckarklockor. För den första den blev hon bara halvvaken på liksom. Och så kom det en till och då möjligen fick någon till. Det här är precis så i den här psalmen. Att David han ruskar tag i sin egen själ. Han säger, lova Herren min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa ditt heliga namn. Och så säger han igen, lova Herren min själ. Och glöm inte alla hans gärningar. Så han får liksom väcka sig själv till tillbedjan och lovsånga. När han börjar den här psalmen så tycker han inte alls befinna sig i något uppskruvat känslotillstånd eller stämningsläge. Utan han får börja att säga till sig själv, min själ, nu får du faktiskt börja lova Herren. För det är han värd. Och det är ju gott att veta på ett sätt att det finns en tröghet hos oss att börja prisa Gud. Det tar emot liksom, och det är vår egen bekvämlighet och ja, det är förmodligen en andlig konfrontation som varje gång vi ska bedja så är det en ond makt som försöker förhindra oss. Så det är det där som David vill komma igenom så att han blir fri i sin lovprisning. Så han säger, min själ, ja, hela mitt inre, allt vad det i mig är, stod det i gamla översättningen. Lova Herrens heliga namn. Hela mitt jag ska vara med och prisa Gud. Och det här att lova hans heliga namn, det är alltid det viktigaste i tillbedjan. Att tillbedjans mål är att upphöja Gud för hans helighet. Att fokusera på insikten om att Gud är en helig Gud. Jag talar nu inte med vem som helst. Jag talar med den helige. Så den insikten inger vördnad och respekt. Och som vi bör känna inför Gud när vi beder. Tyvärr så jag hörde någon säga att som hade menat sig följt den utvecklingen i den kristenheten i Sverige en tid. Och han sa så här: förr så var Gud helig ibland er, men nu är han visst bara trevlig. Och han hade tyckt att det där vördnaden och, ska man säga, glädjen, förundran inför Guds helighet hade försvunnit. Och det var bara pratigt och allmänt trevligt i församlingen. Och då tillbeder man inte längre. Lika lite som man kan tillbedja när man säger om Gud han där uppe. Slarvigt uttryckt. Man tillbeder inte han där uppe. Och inte heller om man säger, kanske en del unga människor tycker om, och det är en sanning i det också, man säger Jesus min kompis. Han är min kompis. Det är bara det att man tillbeder inte sin kompis. Jesus är vår vän, han är vår broder, det är oerhört stort. Men han är också herrars herre och konungars konung, som just nu håller hela världen i sin hand, liksom. Med sitt maktsord bär allt. Så man måste hitta en balans där. Det är att vara förundrad över att man får komma nära en helig Gud. Så den glädjen och förtjusningen ska man känna samtidigt som man känner vördnaden. Tänk att jag får nalkas den helige. Och så börjar David för sig själv. Alltså han, varför ska jag lova Herren? Jo, du får inte glömma bort vad han har gjort. Och så räknar han upp en hel del välsignelser som han har fått uppleva i sitt liv. Och inte minst kanske den här stora förlåtelsen som han utbad sig om i psalm 51 som vi såg igår kväll. Lova Herre min själ och glöm inte hans välgärningar. Det är så lätt att vi glömmer bort vad Gud redan har gjort i våra liv. Det är för att vi vill ha bönesvar på så mycket annat. Men jag brukar säga så här, oavsett vilket problem en själavårdssamtal handlar om, så brukar jag säga, ja, men vi ska ju komma ihåg först att det största problemet i ditt liv, det är redan löst. Det är redan löst. Så alla andra problem som kan uppstå under livets gång, de är så marginella i förhållande till det stora problemet. Du är redan, din synd är redan uppklarad, du är förlåten, du är rättfärdig förklarad, du är en rätt relaterad till Gud. Så det största problemet är redan löst. Nu ska vi ta hand om det här andra som kan vara nog så jobbigt, men det är inte det största. Så att man får lite perspektiv på hur det förhåller sig. Glöm inte hans välgärningar. Ni vet när man stod redo att gå in i landet under Mose, ja, när man bröt upp ifrån öknen, så håller Mose ett tal till folket i femte Mosebok. Och då låter Gud säga genom Mose: när ni kommer in i det här landet som allt är så färdigt, det finns uthuggna brunnar, det finns sädesfält, det finns vingårdar, allt gott, allt vad ni behöver överflöd, se då till att ni inte glömmer mig, säger Herren. Så han såg redan liksom en fara i att nu skulle de få det så bra, men då kanske de glömmer mig. Under ökenvandringen då fick man kämpa varje dag, liksom ut och plocka manna, och det var en annan livsstil. Och det blev precis så. När de kom in i landet fick det bra. Ja, vad behöver vi Herren till? Och så glömde man Gud. Så det står i Josua-boken att det kom upp en ny generation människor efter Josua som inte visste av Herren. Tragiskt. Man hade försummat att överföra de andliga erfarenheterna till den yngre generationen. Och det var ödesdigert för hela folket. Som man ser senare i domarboken. Nåväl, så det är viktigt att vi inte glömmer bort vad Gud har gjort. Och så påminner han sig om då det i vers 3 och framåt. Han förlåter dig alla dina synder. Det är det största. Du är förlåten. Han botar alla dina sjukdomar. Och här, nej, det har han inte alls gjort. Säger man ju direkt då. Kom ihåg den hebreiska poesin. Kom ihåg att det är ofta två strofer som rimmar med varandra. Han säger en mening och så säger han en till som är samma innehåll egentligen. Så han som botar alla dina sjukdomar är egentligen en bild på att bli förlåten alla sina synder. Sjukdomar står också för den andliga bristen i den gammaltestamentliga litteraturen. Så att man kan inte liksom bokstavligt säga att han har botat alla dina sjukdomar, för det stämmer inte med verkligheten heller. Utan sjukdomar är ofta också ett uttryck för vårt sjuka tillstånd andligen sett i förhållande till Gud. Nåväl, men när det är sagt så är det också sant att Gud botar sjukdomar, men inte alla. Så visst, David kanske hade varit sjuk och blivit helad, men jag tror inte det är det han tänker på, utan att Gud har gjort honom andligen frisk. I det här textsammanhanget så passar det bättre. Sen så har det formats en teologi som man måste nog vara försiktig med. Alltså, den har hamnat under beteckningen framgångsteologi, där det innebär att där man säger att Jesus har dött för alla våra sjukdomar. Därför kan vi få helande för alla sjukdomar, likaväl som vi kan få förlåtelse för alla synder. Det är inte teologiskt rätt att säga så. Jesus har inte dött för våra sjukdomar, han har dött för våra synder. Jesus dog för det som skilde oss från Gud. Sjukdomar skiljer inte en människa från Gud. Det är inte moraliskt fel i förhållande till Gud att vara sjuk. Utan en människa som sitter i en rullstol eller ligger sjuk i en cancersäng är lika helig inför Gud som en fullt frisk människa. Så sjukdomar har aldrig skilt och har ingen... Det är inte sjukdomar som skiljer människan från Gud, som ni förstår jag menar. Utan det var synden som skilde oss från Gud. Det var synden som måste åtgärdas. Och det var synden som åtgärdades på korset. Sen helade Jesus många sjuka människor. Inte alla dock. Det var ett geografiskt begränsat område där han gick fram. Och han botade alla slags sjukdomar. Inte för att de sjukdomarna skilde de människorna från Gud. Utan till den lame mannen som firades ner inför honom så sa han: först dina synder förlåtas dig, sa han. Och då knorrade de närvarande fariséerna och skriftlärda och sa: vem är han som tror att han kan förlåta synd? Bara Gud kan. Då säger Jesus: vad är lättast att säga, dina synder förlåtas dig, eller stå upp och ta din säng och gå? Så sen, för att ni ska förstå att människosonen på jorden har rätt att förlåta synder, så säger jag till dig: stå upp, ta din säng och gå. Och så helar hon honom. Men det var inte helandet som var mannens största problem. Det var synderna. Och de tog Jesus itu med först. Sen helade han honom också. Men om man inte hade helat honom, så hade det största problemet ändå varit löst för den lame mannen. Så det finns en fara i det här med helbrägdagörare som åker omkring, och det verkar som om helandet vore den viktigaste saken. Och det sker liksom på scen som någon slags sensationslystnad. Att här ska ni titta vad Gud gör. Och ofta kommer människor i centrum och inte Gud. Och såna här företeelse kan skymma den evige Gudens ära. När Guds främsta ärende är att förlåta syndare deras synd. Helandet kan vara en biprodukt. Och vi har rätt att be Gud om helande alltid. Och smörja med olja, allt det där. Och förvänta oss att Gud kan hela mig. Men om man inte gör det, så är ändå det största problemet redan löst. Och så det här att Jesaja 53 säger att han bar våra synder, han bar våra brister på korset. När Jesus syftar på det stället i Matteus 8, då är det före korset. När han gick omkring och botade sjuka, skriver Matteus, då gjorde han det för att Jesaja 53 skulle fullbordas i det att Jesus, den kommande frälsaren, skulle bota sjuka människor. Det var före korset. Så sjuka botade han innan han gick till korset. På korset gick han för att ta hand om vår synd och ingenting annat. Det var problemet som skulle lösas på korset. Sjukdomarna, de kan han bota ändå. De behöver han inte dö försoningsdöden för. För det var inte synderna som skilde oss från Gud. Men med det sagt så betyder ju ändå Jesu försoning att, och framförallt hans uppståndelse, att seger är vunnen över förgängelsens makter. Så därför så ska vi få en ny kropp som aldrig kan bli sjuk mer. Men fram till den dagen så kommer vi kunna bli förkylda ibland och bryta lårbenet och drabbas av lite försämrad syn och få hål i tänderna. Men allihop. Ja, om det skulle vara sant att Jesus dog för alla våra sjukdomar, då skulle vi aldrig vara sjuka. Ingen skulle vara sjuk. Vi skulle inte dö heller, för att ingen dör frisk. Så det där är viktigt, så man inte skuldbelägger sig för att oj, har jag inte rätt ställt med Gud nu när jag går och drar med den här sjukdomen, när egentligen Jesus har dött för den sjukdomen och jag borde ta ut den i seger, alltså, och tillräkna mig den segern över den sjukdomen. Det är inte bibliskt att resonera så. För det viktigaste med oss är att Guds helgelseprocess får fortsätta att göra oss mer lik Kristus. Och ibland så sker det bättre i en sjukhussäng än på golfbanan. Gud vet vad han gör. Han jobbar med oss. Och du är lika helig när du sitter i en rullstol som när du läser Bibeln och är frisk. För helighet är ett tillstånd. Det har inte med din kropp att göra. Sen ska kroppen förlossas i kraft av Jesu försoning och uppståndelse. Och då ska sjukdom inte mer finnas. Inget lidande, ingen smärta, ingen död. Men inte den dagen får vi dras med den här kroppen. Den är lagd under förgängelsen, men den ska förvandlas. Vi hade en grabb i vår kyrka i Göteborg, där jag var pastor en lång tid, som satt i rullstol. Han kunde inte tala. Han hade en penna, så hade den i munnen, så pekade han på bokstäverna på en karta framför sig, så va. Och så frågade vi honom i en gudstjänst. Vi döpte honom bara nere med dopgran. Han ville bli döpt. Så frågade vi honom i intervju i en gudstjänst en gång, vet jag. Men Carl Otto sa, är inte du besviken på Gud? Vi som har bett, och alla har bett för att du skulle bli frisk, men ingenting har hänt under alla år. Nej, sa jag. Och så pekade, jag är inte besviken på Gud. Jag vet att han älskar mig och att han ska ge mig en ny kropp när Jesus kommer tillbaka. Då skämdes jag. Som klagar över minsta lilla förkylning. Ska jag behöva gå och dra med det här för? Va? Precis. Det ligger närmare förlåtelsens dimension. Va? Och vers 4 också. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och krön dig med nåd och barmhärtighet. Ska lägga på. Ja, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Man ska komma till gudstjänsterna som fåglarna i ett fågelbo. Har du tittat in i ett fågelbo och sett, man bara ser stora, stora näbbar öppna. Så skulle det vara när man kommer till gudstjänsten. Alla gapar och vill liksom ta emot Guds välsignelser. Guds goda, du mättar mitt begär. Jag kommer hungrigt till dig och du mättar mitt begär. Jag vill tacka dig för det, liksom man säger. Och så hamnar vi i vers 6. Herren handlar rättfärdigt och skaffa rätt åt alla förtryckta. Nu ser han inte bara på sin egen situation. Han ser hur Gud hjälper andra människor som har det svårt, förtryckta. Och så kommer han, går han tillbaka i historien och tänker på Mose och hur det var på den tiden. Och hur Israels barn fick se Guds gärningar. Det var ju fantastiska saker som hände under ökenvandringen som jag inte ska gå in på nu. Men det är alltid bra att också gå tillbaka i historien. Har Gud varit god mot mig förut? Ja, det kan räkna upp lite välsignelser som han har varit med om. Bara, tänk att jag fick vara med om det och det och det och det. Och räkna ihop lite livserfarenheter. Ofta när man kommer till äldre människor som pastor besöker dem och de kan, när man tycker att de har så eländigt så ändå undslipper de sig ofta kommentaren: men Gud har varit god. Ja, hur kan man säga så? Men Gud har varit god. Det är summan av deras långa liv som har varit så skiftande. Men Gud har varit god. Som har ingenting att klaga på Gud i avseende. De sammanfattade under Guds godhet. Och det är nyttigt att gå tillbaka och se. Ja, men Gud hjälpte mig där och där och där. Och jag är ju faktiskt här nu. Vid ganska god vigör. Skapligt i alla fall. Och har Gud varit god i 70 år bakåt i tiden. Varför skulle han inte vara det de år som han är kvar också? Kan man ju tänka. Han lät Moses se sina vägar och Israels barn. Barmhärtig, och det här kom att bli Israels trosbekännelse. Det här var vad Gud sa till Moses när han gick förbi honom på berget. Han hade ställt honom där i en skreva för att han inte skulle förgås över att Gud kom honom så nära. Och så utropar Gud när han går förbi Moses på berget: barmhärtig och nådiga Herren. Sent i vrede, stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Jaså, vad bra. Ja, tänk om Gud ständigt skulle straffa oss för våra synder. Hur skulle det se ut? Utan jag tror Gud liksom, för det första så har Gud mer lust till nåd än till straff. Alltså, Gud vill hellre ta bort skulden så han slipper döma oss. Du har lust till nåd, står det någonstans. Det är Mika, tror jag. Det står: vem är som du, Gud? Du som tar bort skuld och förlåter skuld till du har synd, till du har lust till nåd. Du tycker om och handskas med oss i nåd. Och i vers 10, han handlar inte med oss efter våra synder alltså. Utan han har låtit lagen om sådd och skörd ha sin gång. Synden har ett sätt att straffa sig själv. Gud behöver inte gripa in och säga: nu ska du få det för att du gjorde det. Utan synden har en förmåga att straffa sig själv. Vi såg på David, han fick förlåtelse, men det blev inte så bra i hans familj efter den där dagen. Han blev ett dåligt föredöme för sina barn som också gjorde sexuella övertramp med tragiska händelser som skedde med hans egna barn. Så om Gud skulle handla med oss precis efter vad vi förtjänar, vem skulle då bestå egentligen? Faktum är att vi aldrig har behövt uppbära vad vi har förtjänat. Aldrig någonsin har vi behövt det. Guds nåd har ständigt kommit emellan. Och det var Guds vilja till nåd som förde Jesus, Guds son, till krubban i Betlehem och till korset på Golgata. Guds nåd finns därför att Gud är nådig. Så finns det nåd. Och eftersom nåden utgår från den Gud som är oändlig i alla sina egenskaper, så är också nåden oändlig. Den är omätbar. Så när Gud ger nåd så minskar inte det i nådens förråd. För att nu har han gett bort lite nåd, så nu är det mindre kvar. Det är alltid oändligt mycket nåd kvar. Så det mesta i vår tillvaro har vi lyckats beskriva i mätbara termer. Vi kan mäta hur långt det är runt jorden. Är det något på 4000 mil runt jorden? Vi kan mäta hur långt det är till månen, till närmaste stjärnor och så vidare och så vidare. Vi kan mäta hur djupa haven är runt om på vår jord och hur höga bergen är. Och vi kan mäta tid väldigt noggrant. Men vi kan inte mäta Guds nåd. Omätbar. Guds nåd låter sig inte fångas i något mätbart system. Ty, säger han i vers 11, så hög som himlen är över jorden. Ja, hur högt är det? Det går inte att mäta. Man blir frustrerad, man tänker på det. Jag hade scoutgrabbar en gång när jag var ledare. Som jag sa, om du tar en rymdskepp och åker rakt ut i rymden så finns det inget slut. Jo, sa de, det måste finnas en vägg någonstans. Okej, okay, så men vad är det bakom den väggen då? Jag förstår, men det måste väl ta slut någonstans? Nej. Och vår hjärna säger, det här fattar inte jag. Nej, det gör du inte. Det gör inte jag heller. För min hjärna är så här liten. Och hur skulle då Gud som är så här stor få plats där? Man kan inte trycka ner honom i min lilla hjärna. Alltså det är nyttigt att tänka de här termerna. För vi plötsligt inser, oj, ja, visst jag är från igår och imorgon ska jag bort. Och min lilla sekund på jorden, jag hinner inte fatta mer än ett promille av verkligheten. Så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över de som fruktar honom. Och så tar han till en liknande bild igen. Och himlen här, det avser inte kanske Guds himmel, utan avser alltså rymden över oss. Universum. Det som vi känner till ännu bättre idag än David gjorde på sin tid. Så vi vet ju att bara solen är 15 000 mil till. Och sen är det 4,3 ljusår till närmaste stjärna. Om vi skulle färdas med ljusets hastighet skulle det ändå ta över 4 år att komma dit. Och sen mäter vi ju avståndet till stjärnorna, inte i kilometer och mil, utan vi mäter dem i antal år som det tar för ljuset att nå så långt. Och det är tusentals år till stjärnorna borta på andra galaxer med en sådan hastighet. Det är svindlande stort alltså. Så det är omätbara avstånd som vi rör oss med. Och precis så är det med Guds nåd. Precis så. Det är omättbart. Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Där nåden överflödade, det står i Romarbrevet 5, att där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mycket mer. Ja. Det finns alltid mer nåd än det finns synd. Det här betyder inte att vi kan ta lätt på Guds nåd och liksom tycka var bra, då kan vi ju kosta på oss lite synd då. Så fungerar det inte. Utan nåden har en helgande inverkan. När Guds nåd drabbar oss och vi förstår förlåtelsens innebörd, då blir vi aktsamma om våra liv. Då vill vi inte synda på nåden. Inte alls. Då vill vi verkligen sköta oss, så att säga. En av mina döttrar hade en förmåga när hon var yngre att provocera mig. Hon hade ett bordsskick som var väldigt jobbigt att acceptera som en lite ordentlig pappa. Hon kunde hända att hon bara försvann ner under bordet när hon inte tyckte om maten. Och där satt hon, sätter på stolen. Nej! Och jag tog tag i henne en dag och jag skakade om henne. Sofia, du får inte göra så här! Jag var riktigt arg. Och jag var för arg. Så på kvällen så hade mitt samvete vaknat till liv. Så jag sa till henne, Sofia, vi skulle be dig aftonbönen. Kan du förlåta pappa? Jag blev lite för arg på dig förut idag. Och då svarade hon, ja pappa, jag förlåter dig, men vet att du kommer att göra det igen. Åh, hjälp. Och då är det här, så vet ju Gud också varenda gång. Han vet att vi kommer att misslyckas igen. Men ändå ger han oss full förlåtelse. Men det har en pedagogisk verkan. Jag tänker, nej, jag ska inte göra så igen med Sofia. När hon är så villig att förlåta. Jag ska inte göra bort mig på det sättet igen. Förstår du? Det hjälpte mig att leva annorlunda. Så fostrar oss nåden till ett heligt liv. Nåden är den bästa läraren i helig livsstil. Lagen kan inte. Lagen bara säger så här måste du göra, så här får du inte göra. Det ligger ingen kraft i det. Den yttre lagen. Men nåden, den visar på hur Gud älskar oss. Och då vill vi liksom inte göra bort oss eftersom vi inte vill störa relationen till en sån Gud. Vi vill ju inte göra honom ledsen som har visat ett sånt stor generositet mot oss. Ja, ni förstår vad jag menar. Och han nöjer sig inte med vers 11 att beskriva Guds omätbara nåd i den där horisontella eller vertikala riktningen, uppåt eller neråt. Han också tar en vertikal bild. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. När Gud har förlåtit, då har han förpassat det från sitt medvetande. Så när vi, om vi skulle välja att uppmärksamma Gud på synder som vi gjort tidigare, så vet inte Gud vad vi talar om. Han skulle kunna veta det, men han har valt att förpassa det från sitt medvetande. Så långt som öster är från väster. Och det är också omätbart. För ju längre västerut du åker, ju längre från öster kommer du. Och tvärtom. Det kanske ligger någonting att det står inte från norr till söder. För skulle det vara det då, ju längre söderut man kommer från norr. Ja, det var någonting där. Jag hörde någon säga att det skulle inte bli samma uppfattning. Och nu, för att det hade man ju också inte jorden som en rund planet i sitt medvetande. Man bara så långt du kommer åt det hållet, och ju längre du åker åt det hållet, ju längre kommer du från därifrån. Så långt är våra överträdelser från oss. Och så, förlåt, ska vi byta där, ja. Just det. Och så tar han in en mera personlig bild som har samma syfte. Nu tar han in Gud som en far. Det här med att synderna är borttagna var en viktig bild på den stora försoningsdagen. Ni vet, först dödade man en bock och bar in blodet i det allra heligaste och stänkte det på nådastolen så det kom mellan en helig Gud och en i arken liggande bruten lag. Blodet täckte över den brutna lagen. Och prästen kunde gå ut och förklara frid till folket. För synden är sonad med ett oskyldigt blod. Synden är övertäckt. Men så tog de ändå en bock till. Och överste prästen la händerna på bockens huvud. Bekände folkets synder och sina egna. Och i symbolisk bemärkelse så överfördes hela folkets skuld till bocken. Och eftersom syndens lön är döden så dödades bocken den första och så gjorde man som med blodet. Men den andra bocken, den föste man ut ur lägret för att den aldrig mer skulle komma tillbaka. Så folket kunde liksom stå och se hur den här bocken, verkligen syndabocken, bar bort folkets synd ut i öknen. Och han fick aldrig komma tillbaka mer. Så det var det här tydliga bildspråket som hjälpte dem att förstå att Gud har verkligen burit bort våra synder. Han har försonat dem genom blodet och han har burit bort dem. Han har förbarmat sig över oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Och de synderna som har bortförts kan ingen föra tillbaka. De går inte att ta tillbaka. Satan försöker, han kommer fram inför Guds tron och han anklagar oss. Men det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen anklagelsegrund kvar. Gud har frikänt Och hans domslut är för evigt gällande. Och det är högsta domstolen. Så det är ganska löjligt att vi som ibland uppträder som smådomar på mycket, mycket lägre nivå när högsta domstolen redan har frikänt. Så då står det i Romarbrevet, vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan fördöma dem? Gud är den som har rättfärdig förklarat. Så när vi springer omkring och smådömer, då egentligen då kritiserar vi Guds domslut. Men det är Guds domslut som ska vara evigt gällande. Så. Så nåden är stark. Nåden är full av kraft. Vi tänker oss ibland nåden som någonting mjukt och vekt och sentimentalt. Och som vissa svaga och självuppgivna människor kan behöva. Men nåden är kraftfull. Den är mäktig. Den är stark. Romarbrevet talar om nådens välde. Den kan få oss att vara heliga så som Gud är helig. Det är Titus kapitel 2, vers 10. Nåden lär oss att säga nej till världsliga begärelser. Nåden lär oss. Inte lagen. När jag jobbade som skolpsykolog, jag var tillbaka och vikarierade. Jag tog lite ledigt från kyrkan, jag var utbränd. Tyckte jag var trött och ville göra något annat. Så då jobbade jag ett år i en del skolor. Och så var det en fjärde klass, vet du, som det var kaos i. Och när jag gick in i klassen och liksom började prata med lärare och elever, så förstod jag att det var en av killarna som satt igång varje lektion. Oron började runt honom och sen var det kört liksom, och läraren var förtvivlad så till en grad att de blev sjukskriva sig. Och jag pratade med eleverna, pratade med läraren, jag pratade, hade föräldramöte. Ingenting hjälpte. Denne Patrik, han var omöjlig alltså. Och det var väl så också att han hade fått liksom den rollen bekräftad. Han blev bekräftad i den rollen, så varje lektion förväntar man sig, Patrik, börja nu då. Och han hade nästan pressen på sig att vara klassens buse. Så till slut så sa jag, det enda sättet tror jag är att flytta honom till en annan klass. Och så jag gick till Anna-Greta, tror jag, som hade en parallell fyra. Anna-Greta, kan inte du ta Patrik till din klass? Aldrig, sa hon, aldrig. Då förstör han min klass också. Ja, det fanns ju risk för det. Men tänk på saken, sa jag. Du är ju en så bra pedagog. Ja. Och efter någon vecka så kom hon, okej, jag ska försöka. Hon tänkte väl också på sin kollegas dåliga hälsa, liksom, om jag kan hjälpa till. Så då tog jag Patrik och Anna-Greta och så satt jag i mitt rum. Där satt grabben Patrik och så satt Anna-Greta mitt emot honom. Och så sa jag till Patrik, du Patrik, din nya lärare här, hon tror att du kan vara jättebra i hennes klass. Och plötsligt så spred sig ett litet leende över Patriks läppar. Jag tittade på henne och hon nickade. Och hon bryr sig inte om det som har hänt. Hon tror att du kan vara jätteduktig i hennes klass. Och så skildes vi. Och så kom Anna-Greta efter ett par veckor. Du, sa hon, han är en av de bästa eleverna i klassen. Han sitter som ett ljus. Han jobbar. Han gör sina läxor. Han är jättebra. Inga problem. Vad berodde det på? Det var ju samma Patrik. Det var nådens förvandling. Alltså. Som lade det gamla bakom. Vi glömmer det som har varit. Hon trodde på honom. Hon trodde på honom. Och han ville inte göra henne besviken. Nu ska jag minsann visa. Hon trodde på mig. Nu ska jag visa att jag kan. Och det gjorde han. Och hon var stolt över honom. Så nåden är den bästa läraren i en helig livsstil. Pekpinnarna hade inte hjälpt, va? Men nåden kan förvandla. Så går han vidare här. Se vad klockan är. Det är dags för rast, va?